Så där, då säger vi varmt välkomna till ännu ett nytt avsnitt av Dagens Juridikpodden. Den här onsdagen när vi spelar in så är vi inte bara två i studion utan vi är tre. William Eriksson heter jag här vid mixbordet, som vanligt Stefan Wahlberg på plats, men också Dagens Juridiks chef, redaktör Erik Tagesson. Välkommen tillbaka.
Tack så mycket, tack så mycket.
Hur mår du?
Vad fint. Man börjar få vårkänsla i kroppen. Det är, värmen kommer, solen kommer, det går mot ljusare tider.
Ja, det är på det sättet det är ganska lätt att leva. På andra sätt så får man ju säga att vi befinner oss i en ganska obehaglig situation här nu i norra Europa och Skandinavien och kanske hela Europa också, med anledning av den här ryska invasionen som vi berörde lite lätt förra veckan, Stefan. Sen dess har väl nyhetsrapporteringen klingat av något, även om det fortfarande är väldigt mycket nyheter som kretsar kring Ukraina och den ryska invasionen. Vad är din bild av läget just nu?
Ja, jag är sannolikt ingen krigsstrateg, men den internationella uppmärksamhet som är rönt och de här sanktionerna som pågår väcker en hel del frågor, tycker jag, som är intressanta, och även den här opinionssvängningen när det gäller svenskt NATO-medlemskap är ju av intresse för juridikens värld, inte minst, och hur en sån övergång från alliansfrihet till NATO-medlemskap skulle gå till och så vidare.
Tagesson, hur konsumerar du nyheter så här under den pågående invasionen? Du som är liksom chefredaktör och erfaren journalist, är det så att du begränsar ditt intag av nyheter till vissa timmar på dygnet, eller är du en sån här som kollar på nyheter dygnet runt?
Nej, men jag skulle nog säga att, alltså, med den allvarliga fruktansvärda situation som vi är i, så tycker jag att det känns väldigt viktigt att hålla mig uppdaterad, inte i egenskap av chefredaktör utan i egenskap av europé. Eller, ja. Och jag tittar, har nyhetssändningar på i princip från att jag går upp på morgonen, så slår jag på och följer tv-sändningar, och när svensk media inte sänder längre så får det bli CNN eller BBC eller något annat. Också övergivit radions P3 helt och hållet för att istället går till lite mogna hållet P1, där jag tycker att man får väldigt bra analyser.
Kan vi prata lite om det här med mediala experter? Det blev ju ganska omdiskuterat när coronapandemin kom till Sverige. Det var ju extremt stort fokus på Anders Tegnell. Det var även fokus på den här biträdande statsepidemiologen som jag nu har glömt bort vad han heter, Wallensten tror jag, och så vidare. Johan Karlsson, Folkhälsomyndighetens generaldirektör och allting. Min känsla är ju att det är väldigt många som har extremt starkt förtroende för de här överstelöjtnaderna och allt annat som nu står i tv i full under form och pratar om eventuella konsekvenser av den här invasionen och det här kriget och vad ryssarna kan tänkas göra nu och vad Ukraina ska göra etc. etc. Vad säger ni? Alltså, jag får också ganska stort förtroende, och då är frågan, får man det på grund av att personer i fråga står där? Det är ofta män som då är renrakade, välfriserade i en full militäruniform, eller är det på grund av vad de säger?
Ja, jag tror att den här frågan är ju egentligen mer politisk än militär, men nu råkar det vara till stor del militärer och för den delen civila forskare på området inom freds- och konfliktforskning som faktiskt besitter den kompetens som är av intresse för lyssnare, tittare, läsare utav media, och därför känns det nog naturligt att plocka in dem. Det man kan då, jag ska inte säga höja ett varningens finger för, men det ska man alltid göra i media, det är ju den kritiska balansgången i de här sammanhangen, att vi tenderar ju inte minst i en krigssituation att få en ganska, jag ska inte säga ensidig, men i alla fall slagsida i rapporteringen, därför att alla normalt funtade människor i västvärlden i princip har en uppfattning kring det här, nämligen att Putin är the bad guy och att Ukraina är utsatt för ett orättfärdigt och totalt, enligt folkrätten, kriminellt angrepp. Och då rapporteras det också utifrån det, va? Jag tyckte väl att jag hörde svenska regeringen, här EU-ministern pratade i nyligen om att Ukraina faktiskt inte ännu är helt fäigt för att kunna komma in i EU, och det är ju den bild som man tidigare möjligtvis har fått, att de ska in så snart som möjligt och helst igår. Den intervju som jag för övrigt själv gjorde med Högsta förvaltningsdomstolens ordförande Helena Jäderblom i förra veckans Dagens Juridik innehåller också ett antal frågor sedan hennes tid som domare i Europadomstolen om det här. Och hon säger ju att Ukraina är på rätt väg, men det är ett antal steg kvar att ta innan man har kommit så långt att man har eliminerat korruption och man har fått statsapparatens institutioner på plats och sådär. Så att jag ser den diskussionen som är rätt viktig i det här sammanhanget.
Men vad säger du då, Erik? Alltså det var ju mycket kritik redan i början av coronapandemin mot Anders Tegnell och övriga som stod på de här pressträffarna. Folk ifrågasatte väldigt mycket. Det känns som att folk väldigt sällan ifrågasätter just nu åtminstone de här kommentarerna som kommer från de här experterna som är inbjudna till tv-studiosen. Jag tror att det är deras, så att säga, hur de ser ut och vad de är, eller är det att folk har svårt att kritisera? För jag kan inte tänka mig att folk har så mycket mer kunskap om krigsföringen än vad de hade om en pandemi.
Nej, men jag tror att dels tror jag faktiskt att det ligger en förklaring som du är inne på. Uniformen ingjuter ett visst förtroende hos folk. Sen är det också så att Sverige har inte varit i krig på väldigt, väldigt länge, och människor i gemen har därför ingen åsikt eller liksom... Ja, det är klart man kan ha en åsikt, men man har inte upplevt det här själv. Men en pandemi, en smitta som sprids, det är mycket lättare att relatera till, och munskydd eller inte. Och sen, alltså, att se ÖB stå uniformerad i Agenda jämfört med att se Anders Tegnell i en V-ringad lammullströja, tror jag det finns en viss skillnad i hur förtroendegivande man är. Nu har ju för övrigt under den här inspelningen Anders Tegnells sagt att han slutar på Folkhälsomyndigheten för att ta toppjobb på WHO, som en liten nyhet på onsdagen.
Ja, men det är rätt intressant. Men jag kan liksom inte riktigt frigöra mig från den här diskussionen, för att, jag menar, det är ju så att man pratade mycket i början då om de här eventuella restriktionerna, hur det påverkar en, och många som var kritiska till att de inte fanns på plats, och många som var kritiska till att de skulle genomföras och så vidare. Nu befinner vi oss i ett läge där NATO-frågan är mer eller mindre lika het som restriktionsfrågan var då. Många kan ha åsikter om varför går vi inte med i NATO, andra tycker att det är inte läge att gå med i NATO nu med tanke på säkerhetsläget och så vidare. Men trots detta så tycks inte de här expertutlåtandena ifrågasättes på samma sätt som under pandemin.
Nej, men det är, jag tror att det är rätt uppenbart att den här frågan är alltså inte bara mer existentiell. Vi pratar om kärnvapenhot som på ett par veckor seglade upp efter att ha varit döda i den, så att säga, allmänna medvetandedebatten, i varje fall i decennier. Va?
Ja, men coronapandemin kunde ju ha varit den nya spanska sjukan eller nya pesten när den kom också. Vi visste ingenting om den.
Nej, det är ju korrekt. Däremot så tror jag att den hade inte samma politiska laddning. Alltså, Sverige har ju av hävd och historisk tradition mycket starkt påstått att alliansfrihet är det som är det bästa för Sverige. Och de som har påstått något annat har liksom varit lite aparta i fram till för sig ganska nyligen. Och att det då vänder så här snabbt och vi får en globalt kriminell diktator som i princip hotar hela världen med strategiska kärnvapen. Och vi ser då att ingen rycker in till ett militärt försvar mot ett annat land som då attackeras helt, helt vulgärt utav en stormakt, och att de då, eftersom de inte är ett NATO-medlemskap, inte får den hjälp som många, inte minst i Sverige under efterkrigstiden, har utgått ifrån att till exempel Sverige skulle få i motsvarande situation. Det är klart att det ställer allting på sin yttersta spets så att vi får en ökad NATO-opinion, och det tror jag är rimligt att det slutar med att vi faktiskt har ett NATO-medlemskap också som en direkt följd av detta.
Erik, bara som en sista kommentar, kan man säga någonting om juridiska i det hela? Finns det några juridiska frågor kring den här invasionen på något sätt som är intressanta?
Ja, att ta det helt kort blir inte så
lätt. Nej, men det är klart att det finns någonting som är juridiskt intressant med hela den här konflikten.
Jo, men det finns ju massor såklart med liksom brott mot folkrätten, och vilka möjligheter finns det att ställa en diktator som Putin till svars för det här? Ja, väldigt begränsade, så länge kriget pågår, så länge han befinner sig i Ryssland, så länge han är president. Och det är såklart väldigt komplext. Det finns ju anledningar till att det är så, men när det kommer till sin spets vid en sån här aggression, en invasion, så kan man ju se att, eller tycka att, det finns brister juridiskt i möjligheten att lagföra en person som Putin.
Ja, vi får anledning att återkomma till det här. Vi bevakar ju på Dagens Juridik ständigt den här pågående invasionen och det här kriget, både på näringslivssidan och inom juridiken. Men för den här gången så lämnar vi Ukraina. Så ska vi gå rakt in i en ganska het branschdiskussion när det gäller jurister. Vi ska prata om substitution. Vi gjorde på Dagens Juridik för två veckor sedan eller en och en halv vecka sedan en undersökning bland tingsrätternas lagmän och frågade lite vad de tyckte om det här med substitution och så vidare. Det vill säga att en advokat, en målsägandebiträde eller en försvarare sätter någon annan i sitt ställe när man inte kan medverka vid till exempelvis en huvudförhandling i domstol. Och det gjorde vi med anledning av att vi tidigare har publicerat listor på de här försvararna och målsägandebiträdena som har tjänat mest pengar i sin egenskap som offentlig försvarare. Och flera av dem som har hamnat väldigt högt upp på den här listan bland försvararna har ju till Dagens Juridik berättat och sagt att, ja, men att jag tjänar så här mycket pengar under ett år, det beror på att jag tar in många av de här målen och sen så fördelas de ut till andra jurister på byrån genom så kallad substitution. Och det här var många av lagmännen rätt kritiska mot, att de här substitutionsförfrågningarna som advokaterna måste inkomma med till domstolen ofta kommer sent, så att domstolen hamnar i en situation där man mer eller mindre är tvingad att bevilja den här substitutionen för att inte behöva ställa in rättegången. Lagmännen var också i vissa fall kritiska till att alldeles för många advokater tar på sig för många uppdrag som de redan på förhand vet att de inte kommer kunna fullfölja och därför kommer behöva substituera. Vad säger du om det här, Erik? Det här är en granskning som vi har hållit på med ganska länge nu när det gäller försvararvoden, målsägandebiträdearvoden och så vidare och så vidare. Vad säger du om det här argumentet som används ibland att, ja, men det är inte jag som tjänar de här pengarna utan det är byrån som tjänar de här pengarna?
Ja, men det grundläggande i det är ju att så ska det inte vara. Alltså om en brottsmisstänkt person begär en viss offentlig försvarare och denna förordnas då av domstolen, då har den personen rätt att få sitt försvar av den advokaten A som hen har begärt och inte då att advokaten ska ta in antingen en biträdande jurist eller någon annan byråkollega som ska sköta förhör, häktningsförhandlingar och i allvarligaste fall då även huvudförhandlingar där man substituerar. Det tycker jag är grundläggande och det är också så som det är utformat, alltså med offentlig försvar, att man ska liksom företräda den som man har åtagit sig ett uppdrag. Det är en skyldighet man har gentemot klienten.
Men vad säger du, Stefan? För i min värld så är det ju lite konstigt att om jag då är misstänkt för ett brott, vi leker med den tanken, och jag begär Stefan Wahlberg som försvarare, då vill ju inte jag att Erik Tagesson som ska sitta bredvid mig vid den huvudförhandlingen.
Nej, det hoppas jag verkligen. Och då tänker jag inte på att Erik skulle vara sämre än vad jag själv skulle vara som försvarare i ett sånt mål. Jag tänker på den personliga och subjektiva tillit som människor inte bara har utan också har rätt att ha till, i det här fallet, advokater. Därför att om man slåss allt för mycket för rätten till substitution från advokathåll så riskerar man också att eliminera den uppsida som advokatyrket har, nämligen att man kan profilera sig som bättre på vissa områden än på andra och att man kan också reglera, i vårt fall i de privata sammanhangen, arvodet därutöver. Det vill säga om man från advokathåll signalerar att det går lika bra att sätta vilken advokat eller till och med biträdande jurist som helst i mitt ställe, så är det samma sak som att i förlängningen säga att det spelar ingen roll att jag som kostar sig så mycket i timmen eller jag som har en sån hög profilering och vill ha mål där människor begär mig som offentlig försvarare, att just jag är där, utan det går lika bra med vem som helst. Och då landar vi i någon konstig, så att säga, situation där advokater i princip inte har olika kompetens och skicklighet, och då behöver vi överhuvudtaget inte ha rätt att välja vår egen advokat.
Samtidigt är det uppenbart att själva substituerandet kan ju verkligen, verkligen, verkligen vara nödvändigt i vissa fall för att, precis som lagmännen också säger, kunna genomföra en huvudförhandling. Man kan bli hastigt sjuk, det kan dyka upp andra mål där man har exempelvis en klient som inte tidigare har varit frihetsberövad men som sen har blivit frihetsberövad och det målet sätts ut och så vidare. Det är lite vad Mia Edvalling Sylander påpekar här, Erik, till oss när vi intervjuar henne om vad lagmännen har sagt. Vad tycker du om den balansgången där?
Ja, men det är ju en balansgång som också handlar om att, alltså som Mia säger, att det här ska inte användas som en affärsidé utan det ska vara i undantagsfall. Och det ställer ju också, gör det ju intressant med tanke på vad lagmännen svarar. För det är ju faktiskt, domstolen måste ju alltid godkänna en substitution. Och om de då skulle börja begränsa det här och säga att nej, men det här är inte ett undantagsfall där vi godkänner det, då skulle ju systemet så att säga bli självsanerande och ta bort de här värsta som plockar på sig alldeles för många mål. Vi hade ju alltså advokater som tjänade mer utslaget på ett år än att de hade jobbat dygnet runt. Alla årets dagar, alla dygnets timmar. Och det förstår ju vem som helst att så mycket kan den advokaten omöjligt ha arbetat. Och det måste man ju så att säga få få bort. Och där har ju domstolarna möjligheten att sätta ner foten.
Men vad är det så här, Stefan, vad tror du? Är domstolarna för flata? Är det så att de gömmer sig bakom de här argumenten att vi blir bakbundna, vi hamnar i situationer som vi inte kan göra något annat än att godkänna en substitution, det är försvararnas fel. Är det också en skev bild, tror du, av hur det egentligen ser ut? Skulle domstolarna kunna sätta ner foten i flera fall?
Jag tror att domstolarna skulle kunna sätta ner foten ganska rejält, därför att även om det skulle innebära på kort sikt att man skulle få kasta om i sin planering och lägga om det här pusslet, inte minst i större mål där man får ställa in rättegångar och så vidare, så skulle det på lång sikt innebära att advokater faktiskt får lära sig att inte ta på sig för mycket mål. Sen tycker jag att det är viktigt för att balansera bilden att understryka att man måste i någon mening vara överens om vad substitution egentligen innebär. Och nu pratar vi om, just nu pratar vi om substitution i det sammanhangen, de sammanhang där det handlar om offentliga biträden och offentliga försvarare. Men det här har ju diskuterats även utifrån ett icke-processuellt perspektiv. Vad är egentligen substitution? Och jag tycker väl själv att frågan gör sig som allra mest aktuell i de sammanhang där det handlar om att, så att säga, representera sin klient utåt. Alltså antingen i samband med en process, en rättegång, en förhandling i domstol eller i samband med medling, förhandling mot en motpart i civilmål. Däremot så är det helt uppenbart att de stora affärsjuridiska byråerna, inte minst, kan ju inte betraktas substituera bara för att de låter mindre seniora advokater och biträdande jurister göra en del av det arbete som, så att säga, den anlitade advokaten inte gör. För då skulle hela advokatkåren falla samman. Alla advokatbyråer bygger på att man har mindre seniora medarbetare som kan utföra, så att säga, research och, så att säga, underarbete åt den.
Men det blir väldigt branschigt när vi diskuterar det här. Men om vi ska bryta ner lite grann vad det egentligen innebär för den enskilde klienten om man har en advokat som substituerar till höger och vänster, så är det så att man exempelvis kan bli misstänkt för ett brott eller vara ett brottsoffer som ska få ett mål sen beträder förordnat för sig. Man kanske begär att få Erik Tagesson i första hand, Stefan Wahlberg i andra hand, William Eriksson i tredje hand, och så får man Erik Tagesson. Wow, vad kul, han ska vara min försvar. Det ökar mina chanser avsevärt här att inte dömas för det här brottet, alternativt att den här påstådda gärningsmannen faktiskt kommer att dömas för det brott som jag har utsatts för. Om det då helt plötsligt dyker upp någon annan, då är inte det den advokaten jag har begärt. Sen kan advokaten i fråga alltid säga, jo, men jag har pratat med min klient och som har godkänt det här. Jo, men hur stor påverkan och möjlighet har man att säga nej där som klient? Man befinner sig redan i en ganska utsatt situation.
Ja, men exakt. Och det är ju där problemet uppstår. Så gör ju flera av dem som vi har på listan, vet vi. Och de är ju öppna med det också. Att det är namnkunniga advokater som väldigt många household names, så att säga, som är välkända, inte minst i kriminella kretsar. Och då begär man det här för att man vet att det här är en höjda advokat, han har bra rykte. Och så får man istället en relativt nybakad byråkollega. Alltså någon som då kanske bara varit advokat i något enstaka år. Det är klart att det gör skillnad. Juridik är erfarenhet. Alltså ett effektivt försvar bygger på erfarenhet.
Men jag kan tänka så här också, det behöver inte bara vara så att man får en mindre erfaren kollega. Det kan ju faktiskt vara så att man känner tillit till personen Erik Tagesson. Det kan ju potentiellt sett vara en advokat eller jurist som är mer skicklig än vad du är, men jag har inte samma förtroende för den personen.
Det var ju det jag sa inledningsvis, att det här är en fråga om personliga varumärken som med all rätt byggs i en bransch. Att den här advokaten, hon är väldigt, väldigt skicklig på immaterialrätt, och den här advokaten, han är väldigt, väldigt skicklig på ekonomisk familjerätt, och den här advokaten är oerhört skicklig i brottmålssammanhang och så vidare. Och ska inte upprepa mig, utan bara kort sammanfatta. Om man då menar att det går lika bra med någon annan, så har man eliminerat det varumärkesbyggandet som advokater. Och varumärkesbyggandet äger sin fulla berättigande.
Men om vi säger så här, om man bygger upp ett varumärke som advokat och sen så får man jättemånga förfrågningar om olika mål, vilket jag tror att många av de här kända advokaterna får. Om man då tar ett sånt mål och säger, hej, jag kan inte tänka med att hjälpa dig Erik, men Stefan, han jobbar på min byrå, han kan tänka sig åta sig det här målet. Då befinner vi oss ju på en annan situation som egentligen inte behöver innebära att man, så att säga, använder sitt varumärke i fel syfte, eller?
Nej, men då håller jag verkligen med om. Och det är ju så att säga, för då är det ju inte första valet som förordnas, utan den som första valet rekommenderar. Och om det är en byråkollega eller om det är någon på någon annan byrå, det kan ju vara oväsentligt, så att säga, men för klienten så litar jag på att William Eriksson ger mig väldigt goda råd juridiskt. Han har inte tid att ta det här målet, men han säger att Stefan Wahlberg, det är en duktig jävel, ta honom.
Och är det inte så då också att då sitter ju klienten antagligen i en lite annan situation, för då kanske man precis har häktats eller något liknande och man vill ju gärna ha ett ombud, men man befinner sig åtminstone i en bättre situation än när det är 2 dagar kvar till huvudförhandling.
Så är det ju naturligtvis. Jag försöker då lite grann här komma ifrån att det bara rör sig om offentliga försvarare det här, va? Därför att det är en...
Nej, men det är det som den här granskningen har handlat om.
Det är riktigt, men jag tycker att frågan är som sådan förtjänar att även lyftas till de affärsjuridiska byråerna. Och där tycker jag att det är ganska intressant att man som en alltså klausul i både fullmakter och avtal som ingås med advokater alltid har med att det avser den och den advokaten eller den som advokaten sätter i sitt ställe. Och det är kanske man som klient i sådana sammanhang som säger, men den där klausulen vill jag nog använda ett tjockt tuschskräck över. Därför att jag vill ha dig. Och jag... Utan att gå in på specifika namn eller någonting. Jag råkar själv känna till ett ärende där en av Sveriges absolut mest högsvansade affärsjuridiska advokater inom en viss disciplin anlitades och tog väldigt bra betalt i ett tvistemål. Och där vann man i tingsrätten med mycket välmotiverad dom, och för den här advokaten var det nog självklart att det skulle gå samma väg i hovrätten. Men advokaten skulle åka på en long weekend med sin partner, så satte advokaten en biträdande jurist i sitt ställe och då tappades målet i hovrätten, vilket kostade den klienten många miljoner. Och det kan ju inte i efterhand sägas att det nödvändigtvis hade gått hem om den advokaten hade suttit med under den processen också naturligtvis. Men det stämmer till viss eftertanke tycker jag.
Ja, jag tycker summa summarum så kan man ju säga så här, utan att ta någon ställning, så är det väl så här att advokaterna måste bli bättre på att hantera det här regelverket. Men domstolarna måste bli bättre på att sätta ner foten, och de kan inte fortsätta skylla på varandra. Advokaterna kan inte säga att domstolen har godkänt, och domstolen kan inte säga att advokaterna bara kommer med de här invändningarna för sent, utan det är väl någon form av ge och ta här, det tror jag i alla fall.
Kan man inte säga att det handlar om så mycket annat här i livet?
Sunt förnuft.
Exakt, sunt förnuft, och hamnar vi på ett sluttande plan så går det väldigt snabbt ut för. Men att tänka att, precis som Erik sa tidigare, finns det ett medgivande här ifrån klienten. Man kanske till och med litar på att den här goda advokatens omdöme har verkat genom att han rekommenderar någon annan. Som kanske till och med kan vara billigare om man pratar affärsjuridik här, va. Som säger så här, jag är så pass senior, jag kostar 5 500 i timmen. Jag tycker inte att jag ska skriva det här testamentet med det arvodet, jag tar en annan kollega tycker jag att rekommendera.
Men som avslutning tycker jag att ett väldigt enkelt första steg, det vore ju faktiskt att det finns en så att säga nationell förteckning där domstolarna kan se. Ja, men om klienten X begär William Eriksson, då kan tingsrätten se att ja, men han har ju förordnat i 12 andra pågående mål. Han har nog inte tid med det här, för det här är ett stort mål. Alltså det vore ett första steg att man kan begränsa antalet pågående mål som en försvarare har samtidigt.
Ja, absolut. För man kan förstå att det kliar i fingrarna hos alla, vare sig man är målsägandebiträde eller försvarare, att ja, men det här målet är ju superintressant, samtidigt som jag har med andra. Det går säkert att trixa lite med kalendern här, så kan man ta båda. Och det behöver inte bara vara ekonomiska intressen, utan det kan ju vara mål som är liksom, man tycker personer är intressanta. Men det här är ett problem som vi måste få bukt med. Och nu säger jag vi, för vi är en del av den här branschen och våra granskningar kan förhoppningsvis påverka någon. Så ska vi avslutningsvis prata processrätt, vi ska prata mord, vi ska prata livstidsfängelse som har dömts ut trots att det här mordet begicks under en psykos. Det är ett ganska uppmärksammat fall där en 27-årig man döms till livstidsfängelse för ett mord på sin exflickvän i Kristianstad. Och det som egentligen är intressant är att han döms till livstidsfängelse trots att han begick gärningen under psykos med hallucinatoriska inslag. Och tingsrätten anser då att det inte föreligger något hinder mot att döma honom till fängelse, eftersom han har haft tidigare erfarenheter av narkotikabruk och att han vid det bruket av narkotika haft att räkna med att han skulle hamna i ett psykostillstånd. Erik, när den här domen kom så diskuterade vi rätt mycket på redaktionen så här, att det är ovanligt att man döms till livstid just i såna här situationer. Men tingsrätten hävdade då, ja, men en gång när han rökte hash så betedde han sig väldigt märkligt, och när han då tog narkotiska preparat den här gången och samtidigt drack lite sprit så borde han ha insett att det finns en risk att han kommer bete sig på ett märkligt sätt även i den här situationen.
Ja, och det var jag lite slarvigt kanske benämner Lex Mattias Flink, där det var en liknande situation. Men alltså det är ju intressant. Jag är ju förespråkare av att vi inte ska döma faktiskt människor som har begått gärningar som de inte har kunnat styra över till fängelsestraff. Samtidigt som vi då inte kan döma nu friska människor till vård. Men vad tingsrätten, om man skulle liksom sammanfatta nyckeln i det här, så är det att de menar att han har inte helt saknat förmåga att inse gärningens innebörd, vad han har gjort. Alltså, han har befunnit sig i en psykos, han har inte kunnat styra sitt handlande, men det finns det här inte helt saknat förmåga som jag tror är nyckeln till den här fällande domen.
Samtidigt, Stefan, så att tingsrätten väljer att göra på det här sättet, det är ju inte helt självklart ändå, för att man kan ju tycka då att om man begår en gärning under ett rus som man själv har förvållat genom att exempelvis stoppa i sig narkotika eller dricka för mycket sprit eller någonting, så borde man ju kanske vara ansvarig för det. Det är en helt annan sak om man till exempel blir ordinerad en medicin av en läkare som man tar och sen så börjar bete sig märkligt. Då är det inte självförvållat på samma sätt, eller vad säger du?
Nej, det finns ju, så vitt jag känner till, en fortfarande bestämmelse i brottsbalken som då säger att gärning som begås under självförvållat rus ska presumeras ha uppsåt. Det här nyanserades för ganska många år sedan av Högsta domstolen i ett ärende, vilket väckte väldigt stor debatt mellan de två straffrättsprofessorerna, nämligen Madeleine Leijonhufvud och då professor Petter Asp, som nu själv sitter i Högsta domstolen, huruvida den här nyanseringen i sig var vettig. Va? Det vill säga, Högsta domstolen sa att man kan inte presumera det med sån styrka som svensk lagstiftning möjligtvis påstår, om man väger in bland annat Europakommissionens bestämmelser och den praxis som finns från Europadomstolen om att man inte ska kunna dömas till fängelse lättvindigt om man då inte har varit medveten om konsekvenserna av sina gärningar. Men jag tycker att Mattias Flink jämförelse är utmärkt här, för att när man dömde Mattias Flink till livstidsfängelse så konstaterade man att han hade varit lidit av en allvarlig psykisk störning i samband med att han mördade 7 människor 1994, om jag inte minns fel, och att han var frisk i samband med rättegången, och då är grundregeln att det finns ett fängelseförbud. Men där skriver ju HD närmast i någon djupare mening att det svårligen kan ha varit lagstiftarens avsikt att en människa som har dödat 7 människor ska kunna gå ut som en fri man ifrån rättssalen i princip. Jag kan inte de exakta formuleringarna. Och så nyanseras det här lite ytterligare. Nu finns det ju bestämmelserna, det krävs ju synnerliga skäl då för att kunna frångå det här fängelseförbudet.
Men en fråga är ju också så här, när de säger att han hade haft att räkna med att det skulle kunna bli så här. Det finns väl många i det här rummet och i övriga delar av Sverige som någon gång har druckit lite för mycket sprit och man kanske dagen efter har känt att oj, gjorde jag sådär? Så innebär det då att om man skulle mörda någon under alkoholpåverkan så hade man haft att räkna med det? Det är ju den frågan man måste ställa sig någonstans här också. Vad är det man ska ha att räkna med?
Alltså, det som skiljer det här målet, inte från Flink utan från exemplet du drar snarare, det är ju att det är ju inte ruset i sig som förklarar gärningen, utan det är ju en psykos utlöst av ruset. Alltså psykos är ju vad ska vi säga, alltså ett sjukdomstillstånd. Det är inte samma sak som en fylla. Däremot så tycker jag, alltså vilket är anmärkningsvärt är fel ord också, men det förvånar mig lite att alltså livstidsfängelse ska ändå vara i de allra värsta målen och det ska inte finnas några förmildrande omständigheter. Och då kanske jag tycker att alltså i ett sånt här fall där det ändå är en balansgång mellan huruvida det verkligen fanns något uppsåt, han hade en psykos, kunde inte styra sitt handlande, då kanske livstid är att ta i. Då kanske man skulle ha landat på ett tidsbestämt straff istället.
Samtidigt är det väl så, jag vet inte Stefan, du kanske har en annan åsikt, att om man nu slår fast här att det finns möjlighet att döma ut livstidsfängelse, då är inte jag så säker på att det här är en förmildrande omständighet, för det har man ju någonstans avhandlat redan innan.
Alltså, den straffrättsliga frågan här som är rätt intressant är att man så att säga, i någon mening rent praktiskt tidigare lägger den här då tilltalade personens uppsåts bedömning till den tidpunkt när han då berusar sig själv. Jag menar att det i någon mening skulle utgöras av någon form av likgiltighetsuppsåt. Han kände till sin benägenhet att hamna i den här typen utav situation om man berusade sig själv, och ändå gjorde han det. Så att säga, han insåg riskerna, men var likgiltig inför dem. På något sätt så är det så man resonerar. Jag kan säga att jag är långt ifrån säker på att det här kommer stå sig i högre rätt. Jag säger inte att det är rätt eller att det är fel, men jag tror att det här kommer bli en intressant fråga för hovrätten att sätta klorna i. Jag ska inte säga möjligtvis för HD också. De har redan prövat den här typen av ärenden vid ett par tillfällen. Så sent som 2020 tror jag att det kom ett avgörande. Va? Men under alla omständigheter. Det är intressant det som Erik säger också. Ja, man kan ju nyansera även straffmätningen i de här sammanhangen och säga att gärningen i för sig har ett straffvärde som motsvarar livstidsfängelse, men det finns ju saker här som då kanske kunde säga att det blev 18 år istället.
Ja, samtidigt blir det ju konstigt ett målsägande perspektiv då, om man ska se det här som en förmildrande omständighet, om tingsrätten, som de gör i den här domen, konstaterar att han borde ha känt till här när han tog de här drogerna, att när han gjorde det senast så stod han och bankade på en port i 25 minuter och liksom fick tvång som händer tas, då borde han aldrig gjort det igen. Alltså det de säger är ju att det blir ju liksom ett förbud för honom någonsin att bruka droger eller alkohol, för att då har han alltid räknat med att han skulle kunna mörda någon.
Det finns visserligen ett rätt generellt förbud mot
okej då, men låt
säga
att det hade varit alkohol istället då.
Absolut, jag håller med att det är också komplicerat att, alltså, för det är ju vad det betyder. Har man en gång fått en psykos när man har tagit alkohol eller nyttjat alkohol, då kan man inte göra det igen.
Å andra sidan så kan man säga att snacka om förankring i det allmänna rättsmedvetandet, det resonemang du just nu för. För man skulle kunna tänka sig att så vanliga människor tycker att det är moraliskt förkastligt att en människa som gång efter annan till exempel har väldigt dåligt ölsinne och börjar misshandla människor i sin omgivning när de dricker alkohol, helt enkelt inte borde dricka alkohol, och att bara det faktum att hen berusar sig i ett sånt sammanhang är så klandervärt att det borde vara straffvärt. Det här är högst hypotetiskt, men resonemanget är rätt intressant tycker jag trots allt.
Ja, resonemanget om en eventuellt förmildrande omständighet är också intressant. Vi hamnar ofta i gärningsmannaperspektivet, men tar man brottsofferperspektivet så kan man ju säga att det här är ett ganska, inte bara ganska, det är ett brutalt mord som sker i den här ex-flickvännens lägenhet, och det är dränkningsförsök och allt möjligt som är, det är fruktansvärd läsning när man läser den här domen, och med det i bakhuvudet så skulle jag ha svårt att se att man skulle kunna se hans egen eller självförvållade rus som en förmildrande omständighet om man nu sätter sig i målsägandens sits.
Alltså det blir ju lätt en akademisk juridisk straffrättslig diskussion kring ett hyggligt tragiskt och brutalt ärende.
Jo, men det måste man kunna ha också.
Ja, det måste vi kunna ha. Det är precis det domstolen har här. Men utifrån det perspektivet så har du naturligtvis helt rätt. Men då kan man å andra sidan säga att alla mord är brutala, och när de är brutala så är det så här, kastar de in på livsstil och kastar nyckeln i sjön och så vidare. Och det resonemanget är det ju ingen som riktigt ställer upp på, i vart fall inte i mer hyfsade sammanhang.
En avslutande fråga då på det här ämnet. Tycker ni att systemet är bra som det är? Det vill säga att det ska finnas ett fängelseförbud om man begick en gärning under en sån här allvarlig psykisk störning men inte lider av en sådan när själva rättsprocessen pågår eller när domen faller?
Ja, men precis som jag sa inledningsvis så förespråkar jag ändå att vi kan inte låsa in människor i fängelse för gärningar som de har begått men inte kunnat styra över. Alltså om man lider av en allvarlig psykisk sjukdom och gör något på grund av sin sjukdom, det är inte samma sak som ett självförvållat rus. Men i så fall så ska vi ha ett fängelseförbud, det tycker jag.
Stefan?
Jag tycker jag ska göra det enkelt för mig. Jag säger att jag tycker man borde nyansera möjligtvis både lagstiftningen men också i praxis den här frågan. Så att svaret är ja, det ska finnas en lätt presumption i den riktningen. Men det ska kunna
du behöver förklara, vad betyder en lätt presumption?
Nej, men alltså att grundregeln är, som den fortfarande är, att man inte ska kunna, att det finns ett fängelseförbud om man begår en gärning utan att inse konsekvenserna av det. Det vill säga inom ramen för en allvarlig psykisk störning. Men att man möjligtvis vid självberusning ska kunna rucka på den, som man har gjort i det här fallet, utan att det ska krävas synnerliga skäl eller på något sätt så att säga, ställa hela diskussionen på den akademiska spetsen som vi kanske haft här och nu. Jag vet inte, jag tror att man skulle göra det något lättare, ja.
Jag kan, om jag då återigen ska ta målsägande perspektivet, så jag delar er uppfattning i stort just med det här att det blir lite konstigt att låsa in någon som inte kan ansvara för sina egna handlingar. Samtidigt måste det vara fruktansvärt att sitta som målsägande i ett sånt mål. Och lite som du sa innan, Stefan, att en sån person ska gå ut som en fri man från rättssalen när domen avkunnas och inte på något sätt ansvara för de här handlingarna som har gjort sig skyldig till. Det har jag lite svårt att förlika mig med faktiskt.
Ja, det håller jag förvisso med om. Men det ska man också komma ihåg att det är ju inte så att fängelseförbudet innebär att personer som anses ha begått en gärning under en allvarlig psykisk störning går ut. Väldigt många som döms till rättspsykiatrisk vård sitter ju betydligt längre inlåsta än man fängelse.
Absolut, men om man inte döms för rättspsykiatrisk vård?
Ja, men det är ju det jag menar. Det är ett extremt undantag. Det är väldigt, väldigt ovanligt. Jag kan inte komma på ett enda fall tror jag där det har hänt att man har gått ut, alltså psykiskt sjuk vid gärningen men inte vid domstillfället och därmed friats.
Nej, alltså det finns ju intressanta diskussioner som har med alltså allt från verklig straffrättsvillfarelse till bristen på uppsåt även i en ta Rödbyfallet som är ett ganska sånt intressant fall där den här mannen till slut, han frias ju tingsrätten för att han ansågs inte ha haft ett uppsåt för att han hade varit så fullständigt upprörd och så att han inte kunde inse konsekvenserna av sina handlingar. Och så kommer hovrätten då och säger riktigt så resonerar vi inte i svensk rätt utan vi säger att det var så förmildrande att vi lämnar en stark strafflindring eller till och med en påföljdseftergift. Va? Så lade man ju upp det där. Men det är ju intressant därför att jag har själv hört människor berätta hur när man har suttit unga tingsnotarier i mordrättegångar tänkte de att det här fick jag ju lära mig på juristutbildningen att ja, den här människan är så tossig i huvudet så att han har ju omöjligt insett vad han har ställt till mig i det här sammanhanget och då har han ju saknat uppsåt och då kan vi naturligtvis inte döma honom men då har man fått lära sig från då rådmannen eller lagmannen som har suttit ordförande nej men så gör vi inte i Sverige utan då gör vi istället så att vi kryssar honom alltså sätter honom på rättspsykiatrisk vård trots att han egentligen har saknat sannolikt uppsåt till att döda en person för att han har varit så ohyggligt långt borta i sitt medvetande. Så att frågorna blir ju väldigt knepiga och avgränsa i en juridisk diskussion.
De blir akademiska, det är lätt att ha olika åsikter om saken beroende på vilken sida man ställer sig, så kan man väl säga. Men diskuterar man den helt rakt upp och ner akademiskt utan att ta någon hänsyn till varken gärningsmän eller målsäganden så är det kanske lättare att diskutera den på ett så här torrt sätt som vi har gjort idag. Hörrni, klockan och tiden springer. Stefan, jag vet att du ska till Stockholms universitet och intervjua folkrättsprofessorn Paul Wrange. Det blir intressant läsning för alla DI-läsare på fredag. Erik, det var jättekul att ha dig tillbaka i studion. Hur kändes det?
Ja, men lite ringrostig kände jag med allt. Men
det var inget som vi märkte.
Det var skönt att höra.
Själv så ska jag sätta mig och skriva lite bra artiklar som alla kan läsa. Jag hoppas att vi hörs nästa vecka igen och att ni har haft en bra tid med oss idag. Vi hörs!